Så låt oss fortsätta på vår serie i första Korintierbrevet. Vi har nu kommit till kapitel 11. Kapitel 11, vilket är av många orsaker ett av de mest kontroversiella kapitlen i hela Nya Testamentet, kanske i hela Bibeln. Så vi har någonting stort att gå igenom. Men vi ska börja med att läsa från första Korintierbrevet kapitel 11 från vers 2. Vi ska läsa ner till vers 16, första halvan av kapitel 11 alltså. Som den, en helhet, så ska vi gå igenom det här under några predikningar, men vi läser hela stycket tillsammans från vers 2 alltså till vers 16. Jag berömmer er för att ni tänker på mig i allt och håller fast vid den undervisning som jag fört vidare till er. Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Om en man ber eller profeterar med något på huvudet, vanärar han sitt huvud. Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är samma sak som att ha håret avrakat. För om en kvinna inte har något på huvudet, kan hon lika gärna klippa av sig håret. Men om det är en skam för en kvinna att klippa eller raka av sig håret, så bör hon ha något på huvudet. En man bör inte ha något på huvudet eftersom han är Guds avbild och ära. Men kvinnan är mannens ära. För mannen kom inte från kvinnan, utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnan, utan kvinnan för mannen. Därför bör kvinnan ha en makt på huvudet för änglars skull. Men i Herren är kvinnan inte oberoende av mannen, eller mannen oberoende av kvinnan. För liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Och allt detta, och allt kommer från Gud. Döm själva, passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet? Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår, men en ära för en kvinna eftersom hon har fått håret som slöja. Men om någon har lust att strida om detta, har vi ingen sådan sed, inte heller Guds församlingar. Amen. Så, kapitel 11. Kapitlet som handlar om huruvida kvinnor ska ha någonting på huvudet eller inte. Ett kapitel som också handlar om rätt nattvardsfirande, men det är inte nära på lika kontroversiellt som det här, den här första halvan är, åtminstone i vissa cirklar. Så vi ska komma och vi ska ta oss an en av de kanske tuffaste texter som vi har framför oss i Nya Testamentet. Och när jag förbereder den här texten den här veckan kan jag erkänna att det här har varit överlägset den svåraste texten jag har förberett hittills. Det finns ingenting som kommer ens i närheten av att vara så svår som den här har varit. Och antalet olika tolkningar som finns på den här texten är lika många som det finns teologer. Så det, om det skulle finnas en biblisk tolkning så skulle jag mer än gärna berätta den för er. Men det finns inte en, utan det finns kanske 50. Så vi har mycket att gå igenom och begrunda i detta kapitel. Men kort innan vi gör det så ska vi sammanfatta, eller vad heter det, påminna oss om vad vi gått igenom hittills i de föregående kapitlen. Kapitel 8-10 så talar vi om ett stort tema, den kristnes frihet. Och det specifika det handlar om var att huruvida det är tillåtet för en kristen att äta kött som offrat åt en avgud. Och det som vi kom fram till, det som blev slutsatsen, var att ja, vi är fria i Kristus. Vi har frihet i Kristus att äta allting. Kött, dryck, allt som Gud har skapat får vi ta emot med tacksägelse, och det är vår frihet. Men för att vi inte ska göra det någonting som riskerar att svagare bröder och systrar hamnar i synd och som gör att det faller, så ska vi avstå. Hellre avstå för deras skull. Ge upp vår frihet för andras bästa. Och samtidigt, för att vi inte ska hamna i lagiskhetens dike, att vi ska göra allting till en lag, allting till en regel. Aldrig äta kött, för att, vem vet, kanske någon blir upprörd eller någon blir tar illa vid sig. Så ät allting som sätts framåt er. Ta emot det med tacksägelse. Gud har skapat allting. Så, allt bygger inte upp. Allt är inte nyttigt. Eller som Paulus säger, det vill säga, allt är tillåtet, allt är fritt för oss. Allt med viss begränsning förstås. Men allt är inte det som bygger upp bröderna. Allt är inte det som bygger upp systrarna. Gör det som är bäst för dem. Ibland till din egen, inte skada, men på bekostnad av din egen, ditt eget bästa, din egen frihet. Och ät allt med frihet och tacksägelse. Dessa två saker är viktiga att komma ihåg när vi talar om den kristnes frihet. Tänk på din nästa, men gör det inte i lagiskhet. Ta emot allt som Gud har skapat, men tänk på att det finns det som är svagare än dig. Så alltid en balans med allting, precis som vi inte alltid kan gå till det mest extrema när det gäller den kristna friheten, så behöver vi balans i det vi gör, i det vi begrundar. Så också med det vi äter, det vi dricker. Det gäller egentligen allting som har med den kristna friheten att göra. Balans, en hälsosam balans på allting. Detta är slutsatsen som Paulus kom fram till där i slutet på förra kapitlet. Och varför gör vi då allt detta? Varför äter vi för Guds ära? Eller varför avstår vi för Guds ära? Jo, just därför. Jag nämnde orsaken innan jag hann ställa frågan. För Guds ära. Vi gör allting till Guds ära. Vers 31 i kapitel 10. En av de viktigaste verserna i Nya Testamentet. Om ni än äter eller dricker eller vad ni än gör, gör allt till Guds ära. Det är huvudsaken när allting är sammanfattat. Gör allting till Guds ära. Om det så är att äta eller att inte äta. Så det var det vi avslutade förra gången då vi kom igenom kapitel 10. Nu ska vi då gå vidare från detta ämne till nästa, det här kapitel 11 som nu handlar om gudstjänsten, om relationerna mellan bröder och systrar i församlingen. Relationen mellan bröder och systrar i församlingen, det är den första halvan, och sen andra halvan, rätt nattvardsfirande. Sen ska vi tala om de andliga gåvorna, så vi fortsätter med att tala om rätt beteende i gudstjänsten. Vi har sett mycket på hur man bör bete sig som en kristen församling, vad som förväntas av en i första Timoteus brev, och vi gick igenom det på midweek meeting. Men nu ska vi se på vad Paulus skriver här åt korintierna med dessa ting, och vi kommer att ha mycket att gå igenom, i synnerhet med de andliga gåvorna kommer vi att spendera tre kapitel åt, och där har vi någonting som jag tror kommer att orsaka en hel del kontrovers, inte nödvändigtvis bland oss, men kanske bland dem som är utanför vår församling, de som håller på med karismatiska gåvor och så vidare. Så detta är vad vi har framför oss i kapitel 11 till 14. Sen i kapitel 15 så har vi ännu det som Arsis Paul kallar det största kapitlet i Nya Testamentet, det viktigaste kapitlet, och han talar om evangeliet, och det ska bli ett av de bästa kapitlen jag tror vi kommer att gå igenom i den här boken, då vi får tala om evangeliet. Men innan vi kommer dit, innan vi är kommit så långt, långt in i framtiden, vem vet när, så ska vi ta oss an kapitel 11. Och först och främst den första halvan, den kontroversiella texten, vers 2-16. Och vi ska ta idag en halva, åtminstone ska jag försöka dela upp det på två gånger för att se om det lyckas. Så vi ska gå igenom vers 2-6. Så vi börjar med vers 2. Vers 2, läser den en gång till. Jag berömmer er för att ni tänker på mig i allt och håller fast vid den undervisning jag fört vidare till er. Så, för att gå vidare nu till nästa angelägenhet, nästa problem i församlingen i Korint, så inleder Paulus här med att inte genast säga att och nu Korinther ska ni lyssna till mig och nu ska ni bli tillrättavisade, utan han börjar med att berömma dem. Han vill liksom förbereda dem inför den tillrättavisning, den undervisning som han har att ge dem. Korintier, jag vet att det finns mer jag behöver ta upp. Det finns sånt som jag ser hos er, bland er, som behöver korrigeras. Men innan vi gör det, så vill jag att ni ska veta att ni i allt tänker på er och håller fast vid den undervisning jag fört vidare till er. Och det berömmer jag er för. Så vi ser att även fast det fanns mycket problem i Korint, många problem med sexuell omoral, med lagiskhet, med att inte hålla sig till lagen, att leva som om det inte fanns en lag, problem med stridigheter i församlingen, problem med det ena, problem med det andra, problem, omogna människor. Men trots det så är det kristna De håller fast vid den undervisning som Paulus fört vidare till dem. Det är inte heretiker eller villolärare eller inte förledda av villolärare, fast det är omogna och fast det behöver mycket korrigering i sitt beteende, så är det ändå ortodoxa kristna. De menar inte östortodoxa, utan ortodoxa i den betydelsen att de håller fast vid den sunda läran, den lära som är evangeliet om Jesus Kristus. Det är kristna, det är inte villolärare. Och innan, det finns de som påpekar här att, eller det som folkbibeln översätter undervisning, som egentligen betyder tradition, och det finns de som syftar här då, eller menar här då att med det här ordet så visar ju Paulus att all undervisning är inte bara nedskriven i textform, utan det är också sådant som förs vidare mun till mun. Det är en tradition, det som katoliker mycket talar om, att de har en muntlig tradition. De inte hittar stöd för det de gör i Bibeln, och det är mycket som de inte hittar stöd för av det de gör, så säger de att det är en muntlig tradition. Det här har kommit ner från apostlarna muntligen. Det är inte blivit nedskrivet, men vi vet att det är från apostlarna själva. Det är deras lära, för att det är en muntlig tradition. Och här säger det, här ser vi i första Korinthierbrevet hur Paulus talar om att de har hållit fast vid den muntliga traditionen. Men det är att dra lite för långt på det här ordet tradition och göra det till någonting som det inte är. Det som Paulus menar är att de har hållit fast vid den lära som han har undervisat dem om. Det handlar inte om en lära som inte är nedskriven, som inte vi kan veta, som bara den romersk-katolska kyrkan på något sätt har kvar i det de gör, utan det handlar helt enkelt om det att det var det som Paulus lärde ut. Någonting som nödvändigtvis skrevs ner genast, för att alla var inte läs- och skrivkunniga på den här tiden. Främsta sättet att föra vidare läror på Bibelns tid var att memorera dem och berätta vidare dem. Först långt senare började vissa, eller långt, men åratal senare började vissa saker skrivas ner. Vi vet att Jesu undervisning, det som vi läser i evangelierna, är inte skrivet då Jesus levde. Det har skrivits ner efter att Jesus levde, eller Jesus vandrade här på jorden. Efter att han hade stigit upp till himlen, så skrevs det ner av apostlarna och apostlarnas lärjungar. Och samma sak med vissa andra saker. De här breven är förvisso nedskrivna då Paulus skrev ner dem, eller hans sekreterare skrev ner dem. Men de har ändå kommit till, alltså den här församlingen fanns redan. Korinths församling fanns innan brevet till dem skrevs. Det fanns en nya testamentlig församling i Korint innan brevet skrevs. Och det betyder inte att de inte hade undervisning om evangeliet. De hade all undervisning, men den kom till dem i form av muntlig överföring. Paulus undervisade dem, de memorerade allt han sa och förde vidare. Så det är det enda det här ordet betyder, tradition, som det står i vissa biblar åtminstone. Men som jag tror att folkbibeln helt korrekt översätter som undervisning, för det är det handlar om. Det är inte en muntlig tradition som inte vet vad det kan handla om, utan det är evangeliets ord. Det är det som är bevarat åt oss i skriften. Så en liten sidopoäng, men jag ville nämna den för jag vet att vissa snabbt ta fasta på det här och vill få det att betyda någonting som det inte är. Så lite, om vi återgår till vad den här texten handlar om. Så Paulus inleder alltså med att berömma korintierna, visa dem att de tänker på honom med allt. Det vill säga de håller fast vid det som han har lärt dem, även fast de är omogna, även fast de behöver korrigering i en del saker, så håller de fast i det som Paulus har lärt dem och för det vidare. Det är inte bara hålla det inne för sig själva och sitter och pantar på det, utan för det vidare. Memorerar och för det vidare. Lär andra evangeliet. Så detta är någonting verkligen att berömma den för. Det är någonting att berömma sådana också som vi ser kanske som mindre mogna, som sådana som behöver korrigeras, sådana som har en felaktig uppfattning om den ena eller den andra saken, men som ändå håller fast vid det allra viktigaste, det som kapitel 15 handlar om, det allra viktigaste evangeliet. Det är värt att berömmas för. Så omogenhet, problem finns, men ni är ändå kristna människor. Jag talar till er som bröder och systrar, säger Paulus åt korinterna. Samma sak med oss. Kanske någon av oss känner sig träffade. Allt av det vi har gått igenom i det här brevet. Och allt annat som står i Nya Testamentet. Och det är meningen. Vi ska bli träffade. Vi ska bli stuckna i hjärtat när vi ser någonting som inte stämmer överens med Nya Testamentet i vårt liv. Men det betyder inte att vi inte är kristna. Håll fast vid det allra viktigaste. Evangeliet om Jesus Kristus. Det är berömmelsevärt. Så, med den lilla inledningen, eller vad man ska kalla det, överföringen från kapitel 10 till kapitel 11, så går Paulus nu då in på nästa problem i församlingen. Vers 3. Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, och att mannen är kvinnans huvud, och att Gud är Kristi huvud. Så här har vi nu då kanske den viktigaste, en av de viktigaste verserna i det här kapitlet, åtminstone den första halvan. Vad menar Paulus med detta? Det här tror jag är nyckeln till att hur vi kan förstå resten av texten, hur vi kan applicera den på vårt liv, eller tillämpa den, heter det kanske på svenska. Tillämpa den på vårt liv. Vad är det viktiga? Jo, om vi förstår vers 3, om vi förstår vad Paulus menar med huvud och vad han menar med hela versen, har vi mycket lättare än att förstå resten av texten. Så låt oss börja med den här versen och få se hur långt vi hinner för den här. Här vill jag spendera lite tid nu, så att vi får en rätt förståelse av den. Det finns ett problem här, och det är ordet huvud, kefale, som det är på grekiska. Vad menar Paulus med huvud? Vad betyder det? Och det finns åtminstone två huvudsakliga tolkningar. Det kan finnas flera, men åtminstone två. De allra viktigaste tolkningarna som vi bör inse båda vad de är. För de är inte utan problem, någon av dem. Och de har båda sina goda skäl. Så låt oss se på de båda tolkningarna. Jag kommer att göra det här för att jag vill att ni ska veta att det här finns mycket oenighet. Så vi behöver förstå det här. Så för det första tolkningen är att med huvud så menar Paulus att det är en beskrivning för att vara källan till eller ursprung för någonting. Så alltså han använder inte ordet huvud som det som är mest centralt, det som styr människan, det som är, eller styr vad det än handlar om, det som är det styrande organet, utan man kan se det som så att i antiken så såg inte människan på huvud som det som styrde kroppen. Det var inte i huvudet som alla tankar for och alla organ styrdes, utan allting, det mest centrala, fanns i mellangärdet, här i mitten på människan. Det var där som det var som all styrning skedde. Idag vet vi ju att det är hjärnan som styr ögonen, munnen, öronen, allting, våra händer. Det sker uppe i huvudet, men på den här tiden hade man inte nödvändigtvis samma medicinska förståelse om nerver och nervbanor och impulser och så vidare. Så tanken var mycket att man tänkte att det är här någonstans som hela människan styrs. Det är det som är mest centralt. Det är det som är huvudet, så att säga. Så man kan säga att med den här tolkningen att det är, att huvudet är källan för eller ursprunget för, så har sin grund i att den tidens människor, det som läste grekiska eller det som talade grekiska, använde ordet huvud på det här sättet. Man kan se det Septuaginta, hur det används på det här sättet. Att det används som källan för eller ursprung till. Och samma sak i samtida grekisk litteratur, så används det mycket på det här sättet. Man ser det i litteratur som handlar om det grekiska, den grekiska mytologin, hur det används på det här sättet. Så med det här så vill då Paulus säga att Kristus är källan till varje man. Det är punkt 1. Punkt 2, att mannen är källan till kvinnan. Och att 3, Gud är källan till Kristus. Och vad menar man med det här då? Nu när det gäller mittpunkten så tror jag vi kan ganska lätt förstå det. Att mannen är källan eller ursprunget för kvinnan. Och det betyder ju det då att Gud tog från mannen ett revben och formade kvinnan från det. Han tog inte från kvinnan och formade mannen, utan mannen var den som var källan till kvinnan. Det var från mannen. Han är ursprunget till kvinnan. Det syftar alltså på skapelseberättelsen som vi alla känner till. Och där Adam säger så här om Eva. Hon ska heta kvinna, för av man är hon tagen. Det säger alltså i ordet för kvinna. Att hon är från man, av man. På hebreiska så syns det ännu tydligare än vad det gör på svenska. På engelska syns det lite också, woman och man. Man ser att vi hänger ihop, att kvinnan har kommit från mannen. Så den här tolkningen säger så. Det knepiga blir förstås att lista ut vad betyder de här två andra punkterna. Vad betyder det att mannen, eller att Kristus är källan till mannen? Och vad betyder det att Gud är källan till Kristus? Om vi tar den första då, så kan vi se det som så att man tolkar det som så att Kristus är alltings skapare. Kristus är den som har format allting. Kristus är den som har gjort oss. Kristus är skaparen. Kristus är ursprunget till allt liv. Allting har kommit till genom hans händer, genom hans verk. Han är den som upprätthåller allting och som har skapat allting. Och mer specifikt kan man säga att Paulus talar till kristna, till troende människor. På det sättet är Kristus förstås också ursprunget till vår tro. Han är källan för att vi har evigt liv. Eller som han säger i andra Korinthierbrevet, om någon är i Kristus, här är han alltså en ny skapelse. Vi är inte nya skapelser av oss själva, utan vi är en ny skapelse i Kristus. Han är ursprunget för oss alla som tror. Så det är den tolkningen man gör. Och sen den sista punkten då, som kan te sig lite märkligt, för det ser ju ut som att Kristus då skulle vara skapad. Han skulle vara ha kommit till av fadern, gudfadern, som det syftar på. Att han inte har existerat i sig själv i all evighet, utan att Gud har gett upphov till honom. Men då kan man kontra och säga att Christ, det är inte det betyder med att Gud är källan till Kristus. Det som menas här är att Kristus gör inte saker och ting i ensamhet, i isolation, i skildhet från fadern. Han gör allting tillsammans med fadern. Han har kommit för att göra faderns vilja. Han har inte kommit för att göra sin vilja, utan faderns vilja. Allting som Kristus gör kommer från fadern. Fadern har utvalt, Kristus har dött för samma folk. Man ser då i vers 12 att allt kommer från Gud. Allting kommer från Gud, från Gudfadern. Även Kristus kommer från Gudfadern på detta sätt. Han har blivit sänd av Fadern. Så det är den första tolkningen. Och jag tror att det finns en god grund. Det finns en man bör betrakta det. Är det här en möjlig tolkning av ordets huvud? Men sen har vi den andra tolkningen, och den som jag tror är den som jag lutar mot, den som är lite mer vettig. Och det är ju den som är mest naturlig att läsa in i den här texten. Det är den att Paulus talar om ledarskap och auktoritet. När han talar om huvud, någon som är ledare eller över den andra. Och det här är inte alls långsökt. Vi har sett det i Efesierbrevet nu när Daniel har gått igenom Efesierbrevet 5 med oss. Hur Paulus har använt just det här ordet huvud på samma sätt. Som att mannen är sin hustrus huvud, och att Kristus är församlingens huvud. Så i kapitel 5 av Efesierbrevet, vers 23 och 24. Hur Paulus använder det på det sättet. Och det är ju den tolkning som jag tror de allra flesta har. Den förståelse som vi har av ordet huvud, och hur Paulus använder det på andra ställen i sina brev. Att han talar om ledarskap. Att han är som ursprung, även om man kan se det så också, utan om ledarskap, om auktoritet, om någon som är över någon annan, om en relation mellan man och kvinna på det sättet. Så som mannen, eller så som Kristus är ledare för sin kroppsförsamlingen, han är huvudet för sin kroppsförsamling, han leder den, han är den högste i församlingen, så är också mannen ledare för familjen, för sin hustru, förstås för sina barn också, men vi talar om i synnerhet om äktenskapet här, så är mannen ledaren i äktenskapet. Han är den som på samma sätt som Kristus har dött för sin kropp, församlingen, och gett den allt den behöver, så ska mannen ta hand om sin hustru, behandla den som sin egen kropp. Han ska ge den näring, han ska sköta om den, han ska se till att hon har allt det hon behöver. På samma sätt ska kvinnan underordna sig mannen, så som församlingen underordnar sig Kristus. Vi lyssnar till Kristus, vi följer hans vilja, vi följer hans ord, vi ser upp till honom, han är den högste. På samma sätt, på ett liknande sätt, bör kvinnan underordna sig sin man. Två jämlika förstås som har kommit samman i ett äktenskap bör ha en som är huvudet, en som är ledare. Och på så sätt bör det fungera i familjen också, eller i äktenskapet också. Så, med den här tolkningen så blir då den här versen på följande sätt: att ett, Kristus är varje mans ledare eller auktoritet. Två, att mannen är kvinnans ledare. Och tre, att Gud, Fadern, är Kristi ledare eller auktoritet. Han är över. Och det här är kanske inte någonting som är väldigt svårt eller att förstå eller svårt att tolka, men vi behöver lite betrakta det ändå, vad vi ser här, vad det Paulus försöker visa oss. Och det jag tror att han är ute efter är att visa oss en evig princip, en gudomligt baserad princip om ledarskap, om auktoritet, om underordning, som kan sen appliceras eller tillämpas olika i olika sammanhang. Och det som jag tror, och det som många andra tror, det vi ska komma fram till, att det här med huvudbonad, huvudduk, är en lokal tillämpning av den här principen. Men vi ska komma till det, vi ska inte lämna vers 3 ännu riktigt. Vi behöver se lite mer på den. Där har vi alltså för det första att Kristus är varje mans huvud. Han är varje mans ledare, auktoritet. Det vill säga att oberoende om du är troende eller icke troende, om du är en skapad människa, så är Kristus din Herre. Han är det i synnerhet för oss troende, men han är det oberoende om vi tror eller inte, så är han Gud. Han är konungarnas konung och herrarnas Herre. Han är den som har skapat allt, allting som existerar. Han är Herre över allting, över varje man och kvinna för den delen, varje människa kan vi säga. Och han är det förstås i synnerhet för det troende, för oss som har kommit till tro på hans namn, vi som bekänner oss till honom, vi som har vårt hopp, förtröstan i honom. Här har Herren Kristus som vårt huvud, vår Herre, vår auktoritet. Ingen påve, ingen biskop, ingen kung eller härskare eller någonting sådant är Herre över församlingen. Den titeln tillhör endast Kristus. Och det här har kristna dött för att försvara. Genom historien har kungar och påvar och alla möjliga försökt ta åt sig den här titeln att vara Herre över församlingen eller huvudet över församlingen. Och det trogna, det som har läst Bibeln och sett att den här titeln tillhör bara Kristus, har dött, har blivit fängslade och torterade och dött för att försvara detta. Så här har vi en princip som jag inte tror vi ska ta allt för lätt på. Tidigare nationer har gett sitt blod för att försvara den här principen. Så bör även vi hålla fast vid det, att Kristus är vårt huvud, vår ledare. Och ingen annan, ingen kung, ingen härskare, ingen sådan, ingen människa, endast Kristus. Och sen det andra då, att mannen är kvinnans huvud eller kvinnans ledare. Så det har vi sett redan i PC-brevet och så vidare. Att mannen är den som leder i äktenskapet. Han är kallad till att vara familjens huvud, till att vara äktenskapets huvud. Även fast vi vet att vi har inte ojämlikhet mellan könen, så att mannen är viktigare eller mannen är mer värd eller mannen kommer att få mera berömmelse i himlen, utan vi är alla jämlika inför Gud, så finns det ändå ett behov av att den här principen upprätthålls. Vi har inte man och kvinna som tillsammans, eller så långt det är möjligt, så arbetar vi tillsammans, vi fattar beslut tillsammans, vi gör allting i samförstånd. Men mannen är slutligen den som leder i familjen, i församlingen, i äktenskapet. För att han spelar den här bilden av Kristus, det som Daniel så bra har undervisat oss om i Efesierbrevet. Han spelar rollen som Kristus. Kvinnan spelar rollen som församlingen, mannen spelar rollen som Kristus. Vi visar på någonting bättre, på någonting högre, någonting som vi bara är en liten avbild, en liten spegelbild av. Vi spelar en teater av den perfekta relation som är mellan Kristus och hans brud, församlingen. Och det bör synas i familjen, i äktenskapet. Problemet här är förstås att vissa hävdar att det här handlar inte om äktenskap. Paulus använder ord som är väldigt allmänna. Han talar om män i största allmänhet och kvinnor i största allmänhet. Och då kan det te sig lite märkligt att betyder det att alla män alltid är i ledarskap över alla kvinnor? Betyder det att vi får gå omkring till vilken kvinna som helst och befalla dem att göra det ena eller det andra? Det är att dra principen lite för långt. Vi vet att principen gäller äktenskapet först och främst. Eller egentligen där den bör synas. Men att vi ser att den inte kommer från ingenstans. Den är inte rotad i ingenting. Den är inte någonting som vi bara plockar ur luften, utan den finns redan i den här principen att vi har ledarskap, vi har olika roller, vi har en relation mellan man och kvinna som vi måste lösa. Så även om Paulus använder allmänna ord så syftar han ändå tillbaka på det vi ser i äktenskapet. Det som bör gälla där är någonting som vi ser i relationen mellan man och kvinna i allmänhet. Mannen är i ledarskap för att han representerar Kristus. Och sen har vi då den tredje punkten att Gud är Kristi huvud. Gud är Kristi huvud. Betyder det då? Betyder det att vi har en rangordning i gudaväsendet, så att Gud är högst, han sitter på den högsta tronen, sen kommer sonen, han sitter på plats nummer två, sen kommer anden dit någonstans långt ner på tredje plats. Är det vi ser framför oss? Det är ju att också dra den här principen lite för långt. Betydelsen med att Gud är Kristi huvud är det som vi redan var inne på. Att Kristus har kommit för att göra Faderns vilja. Kristus har frivilligt tagit sig an en tjänares gestalt, en tjänares tjänst. Kan man kalla det. En lidande tjänares tjänst. Det är inte fadern som har kommit ner till jorden för att dö för syndare. Det är inte anden som har blivit människa och lidit och plågats. Utan det är sonen som har tagit sig an denna förödmjukande tjänst. Sonen har frivilligt gått ner på det. Han har inte befallts av fadern att ta sig an denna tjänst och göra det och gjort det. Med illvilja och sagt okej då, om jag måste göra det. Men, utan han har frivilligt i det här gudaväsendet där vi har tre personer, så har han tagit sig an den här tjänsten. Han har underkastat sig faderns vilja, inte för att vi har olika viljor, utan för att göra någonting som visar på att hur vi ska bete oss mot vår Gud, mot vår Herre. Att vi ska underkasta oss, att vi ska forma vår vilja efter Guds vilja. Så har Kristus kommit för att inte utföra sin vilja, utan faderns vilja. Han har frivilligt underkastat sig. Och inte för att det finns en rangordning, utan för att visa att det har olika funktion. Fadern utväljer, sonen försonar, sonen dör för folket. Fadern har i det eviga förgångna utvalt folk av nåd. Han har kallat oss vid namn, han har valt ut var och en av sitt folk. Sonen har kommit in i världen, blivit som en människa, lidit under lagen och försonat ett folk med Gud. De har olika funktion. Och det som Paulus talar om med den här, att Kristus, eller att Gud är Kristi huvud. De har olika roller, de har olika funktioner. Så det var långt, där var vi genom en enda vers. Men jag ville att vi skulle se det här, så att vi ser att det finns två olika tolkningar. Och lite beroende på hur man ser på det här ordet huvud, så kan man komma fram till olika saker med vad Paulus vill säga. Och jag tror, som många andra också gör, att det Paulus säger här är den eviga princip som vi ser i församlingen, i familjen och i gudaväsendet. Olika funktion, olika roller. Om underkastelse och auktoritet. Så, det var vers 3. Då kan vi gå vidare till vers 4 och börja ta oss an det här. De svåra sakerna, om vi kan kalla dem för dem. Vers 4. Om en man ber eller profeterar med något på huvudet, vanärar han sitt huvud. Så Paulus börjar med männen. Han börjar med männen. Här har vi ett uttryck för att ha något på huvudet om man ber eller profeterar. Bokstavligen så står det på eller från huvudet havande. På huvud havande. Alltså någonting som är ovanpå huvudet. Något som täcker huvudet. Till exempel hår eller en slöja eller en huvudbordan av något slag. Någonting som är ovanpå huvudet. Så vad är det här som vanärar mannens huvud? Detta havande på huvud. För Paulus säger inte uttryckligen vad det är. Han talar inte om att det är en mössa eller att det är ett plagg eller att det är hår. Så vi behöver komma fram till vad är det Paulus försöker säga. Vi kan egentligen gå tillbaka lite. Vi kan börja med att konstatera att vad säger Paulus med att be och profetera i det här sammanhanget. Vi börjar där. Vad menar Paulus med att be och profetera i det här sammanhanget? Så med detta ser vi att Paulus, det som Paulus talar om är något som berör alla kristna. Alla kristna är kallade till att be till Gud. Oberoende om man eller kvinna, oberoende om du är mogen eller omogen, om du är ny eller erfaren i Kristus, i tron, så är du kallad att be till Gud. Jesus säger i Matteus 6, som vi har gått igenom på bibelstudiet, när ni ber. Inte om ni ber, utan när ni ber. Ni förväntas att be. Det är varje kristens uppgift. Och profeterandet är, det kan ställa lite till lite problem för vissa, men det handlar inte egentligen om någonting annat än det att du talar om Gud med människor. Du talar om det Gud har sagt. Du talar för Guds sak. Du vittnar för honom. Så det är alltså två olika kommunikationer. En vertikal i bönen, du talar till Gud om människor, och en i profeterandet, du talar till människor om Gud. Det är helt enkelt det Paulus talar om. Det är det som varje kristen människa ska göra. Vi talar till Gud i bönen och vi vittnar inför människor om Gud. Så det är ingenting svårare än det. Vi ska se betydligt mer på profeterande i kommande kapitel, men vi kan konstatera att det handlar om något så enkelt som att vittna för Gud. Någonting som varje kristen ska göra, bör göra. Så det är ingenting krångligare än det. Vi behöver inte se någonting mer i det då vi ser på nästa vers att en kvinna ber eller profeterar. Det betyder att en kvinna får stå vid predikstolen och utlägga Herrens ord. Paulus talar inte det som gudstjänst eller om någonting så, utan han talar om någonting som varje kristen människa ska göra. Tala med Gud om människor och tala med människor om Gud. Så det var det första. Så det andra då, det som jag var inne på redan. Vad menas med mannens huvud? Att det blir vanärat. Vad menas med mannens huvud och vad menas med att det blir vanärat? Men som vi såg i förra versen, den här vers 3 som är så, sa att det är en av de viktigaste för det här stycket, så handlar mannens huvud om någonting som är över honom. Någonting som har auktoritet eller ledarskap över honom. Eller om man nu tar den här andra tolkningen, någonting som är källan eller upphovet till. Men oberoende vad du kommer fram till, så är det Kristus det syftar på. Det syftar på Kristus. Att inte vara nära Kristus. Kristus är varje mans huvud, varje människas huvud för den delen. Varje troendes överhuvud. Så det som vanäras är alltså Kristus. Och det vanärar också oss själva. Om vi gör någonting, om vi syndar på något sätt, så syndar vi inte bara mot Gud, utan vi vanärar också oss själva. Vi tänker att en pastor som är kallad till att leva ett fläckfritt, åtminstone till det yttre, ett fläckfritt liv, om han syndar, om han begår en öppen synd, så drar han inte bara vanära över Kristus. Han drar vanära över sig själv. Han drar vanära över församlingen. Han drar vanära över sin familj. Så att dra vanära över sitt huvud handlar först och främst om att vanära Kristus. Men också om att vanära sig själv. Och de som påverkas av dig. Och så det tredje då. Vad menas med att ha något på huvudet? Det här är det som kan ställa till lite mera problem. Vad menas med att ha det här något på eller från huvudet? Lite beroende på hur man tolkar den här prepositionen. Är det långt hår som Paulus talar om? Menar han håret? Betyder det att det som vi har ovanpå huvudet, vilket förvisso är hår, åtminstone vissa av oss har det, inte alla, men de flesta. Eller är det ett plagg? Och vissa menar att det är håret Paulus talar om. Att det som männen ska undvika är att ha hår eller långt hår, någonting som hänger ner från huvudet. De ska inte se ut som kvinnor, de ska inte vara feminina, de ska se ut som män. De ska ha kort hår eller inget hår. Och tar det upp den här vers 14 där det talar om att det inte är en skam för en man att ha långt hår. Och sen har vi den här andra tolkningen där som jag kanske lite mer favoriserar, som jag tror också folkbibeln har tolkat det som, är att det handlar om att ha någon form av plagg på huvudet. Någon huvudduk, någon huvudbonad, någon slöja av något slag. Och med det vill alltså Paulus säga att mannen ska inte ha något plagg, någon duk, någon huvudduk ovanpå sitt huvud, för att det vanärar Kristus. För att mannen är kallad till att vara Guds avbild och ära, som det står i vers 7. Vi ska inte täcka det som är Guds avbild och ära. Vi vanärar det genom att täcka för det, genom att gömma det, genom att dölja det. Det som är Guds ära. Och jag tror vi kan, om vi gör ett litet kort bibelstudie, kan förstå det här lite mer om vi går till Ester. Esters boks kapitel 6. Så ser vi ett exempel på hur en slöja används på ett vanärande sätt. Kapitel 6 i Esters bok handlar alltså om, som ni säkert är väl medvetna om Mordokaj, juden Mordokaj och hans fiende Haman. Haman som försökte få alla judar utrotade för att han blev så förolämpad av Mordokaj. Så han hade anstifta en sammansvärjning mot judarna, att få dem utrotade. Och nu när hans sammansvärjning, hans plan ser ut att gå om intet, så ser vi i vers 12 hur han reagerar. Vers 12 av kapitel 16. Sedan återvände Mordokaj till kungens port. Tror inte att det är vers 12. Det är det. Men, jo, där. Men Haman skyndade hem sörjande och med huvudet övertäckt. Haman skyndade hem sörjande och med huvudet övertäckt. Så här ser vi att Haman använder slöja eller vad han än hade på sitt huvud för att visa sorg, för att visa fasa. Hans plan hade gått om intet. Hans sammansvärjning mot judarna hade misslyckats. Istället för att förinta dem så tvingades han upphöja Mordokaj, juden Mordokaj. Han tvingades ära honom. Och han tog sitt uttryck i denna sorg, i denna fasa över att hans plan hade misslyckats med att täcka sitt huvud. Att ha någonting över huvudet. Och det här är inte enda ställe. Jeremia 14 används det också på liknande sätt. För människor som uttrycker förtvivlan, uttrycker sorg, uttrycker någonting som är negativt. Någonting som inte ära, någonting som inte är en glädje för dem. Så med det här tror jag att vi får en bild av vad Paulus försöker säga. Att vi män som är kallade till att vara Guds avbild och ära inte ska täcka för huvudet. För att det är att täcka för huvudet är ett tecken på sorg, snarare ett tecken på glädje. Vi ska inte göra någonting som för tankarna till förtvivlan, till fasa, till misslyckande. Utan visa att vi med glädje tillber Gud i bönen, i profeterande. Vårt talande med Gud och människor, med människor om Gud, ska visa att vi har glädje i Herren. Så jag tror inte att det finns någonting djupare än det i det här stycket, den här versen, än det att Paulus säger att tillbe Gud på ett sätt som ärar honom, på ett sätt som visar glädje, på ett sätt som visar att du är frälst, att du är hans son, att du är kallad, att du har blivit på nytt född. Visa upp härligheten i att vara Guds barn. Gläd dig när du talar med Gud. Gläd dig när du talar med människor. Täck inte för det som är Guds ära. Så vers 4. Jag tror just att den här andra tolkningen är det mer sannolika. Vi talar inte om hår, vi talar inte om att det är fel eller inte fel att ha hår eller inte ha hår. Utan vi talar om att inte göra någonting som visar på sorg. Inte täcka för huvudet eller hur man annars kan visa på sorg och vara nära i sitt liv. När du tillber Gud och när du talar med människor, låt Guds namn bli ärat. Det som vi talade om i förra kapitlet, det som var slutsatsen, gör allting till Guds ära. Så, men täck inte för era huvuden, för att det var nära Kristus. Sen vers 5 då. Vers 5, vi tar första halvan av den först. 5a. Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Vi tar pausa där. Så i kontrast till männen så ska kvinnan då täcka för huvudet för att inte vanära sitt huvud. Som jag redan var inne på förra versen, att vanära det här huvudet kan vi få hjälp att förstå från den här vers 3 igen. Vad betyder det att vanära sitt huvud? Och där i vers 4, om männen handlar det om att inte vanära Kristus och förstås inte vanära sig själv, men framförallt Kristus. Så för kvinnan är det då att inte vanära mannen. Så vi ser med kvinnans sätt att bära eller inte bära huvudet, vanära först och främst mannen och den relation som hon är skapad till att vara tillsammans med mannen. Underkastelse till sin make. Även om det inte handlar specifikt om äktenskap här, så ser vi ändå den här principen komma tillbaka igen. Den princip som handlar om underordning och ledning i familjen, församlingen, i gudaväsendet. Så kvinnan ska alltså inte vara nära sin man, sig själv och i slutändan Gud med hur hon klär sig. Så då har vi kanske det mer viktiga. Vad betyder det med det här uttrycket utan något på huvudet? Det är väl det här som vi alla har väntat på. Är det det som, ska vi nu liksom få en regel på att alla kvinnor alltid ska ha en huvudduk på sig? Är det det som Paulus försöker säga? Det kan verka väldigt lockande i sammanhang. Vi talar om det i vers 4. Att det handlar antagligen om en huvudduk för männen. Männen ska inte ha en slöja eller någonting som täcker huvudet på sig för att det var nära deras huvud. Så betyder det inte samma sak för kvinnorna att de ska ha någonting på huvudet. En slöja, en huvudduk för att inte vara nära sitt huvud. Det kan verka som den lockande enkla tolkningen av det här texten. Men som jag vill att vi ska komma fram till är att jag vill igen påminna dem att här finns så mycket oenighet bland de som tolkar den här texten. Det finns det som säger att ja, det är exakt det där det här betyder. Det finns det som säger att det här har ingenting med kläder att göra. Det här har med hår att göra. Det finns det som säger att det här handlar inte om auktoritet och ledarskap. Det här handlar om något annat. Så det finns mycket otydlighet och oenighet i det här. Jag kan inte påstå att jag kommer med sanningen, den enda rätta tolkningen, utan jag lägger den ut för er så att ni ska kunna ta det till er, så att ni ska kunna tolka, förstå, begrunda vad det är Paulus och i slutändan vad det är Guds ande som säger i den här texten. Så, vad menar Paulus med att ha något på huvudet här? Är det en huvudduk, är det en slöja som Paulus menar? Och ja, det tror jag att det han menar. Men innan vi går så långt så kan vi igen gå till Gamla testamentet. Vi ska ha ett kort bibelstudie för att se hur slöja används där. Första Mosebok, när vi går i ett kapitel 24, så ska vi se på Rebecka och Isak. Isak i Bibeln alltså, inte Isak Duma. Kapitel 24. Mot slutet av kapitlet. I det här kapitlet så har Abraham sänt ut sin tjänare till sitt hemland. Från det land han har kommit. Han är bosatt nu i Kanaans land. Men han söker efter en hustru åt sin son Isak. Och han sänder sin tjänare iväg till sitt hemland för att hämta en kvinna åt honom. Och nu när de kommer tillbaka så får Rebecka se då Isak. Och hon säger så här i vers 65, kapitel 24, vers 65. Och hon frågade tjänaren, vem är den mannen som kommer emot oss på fältet? Tjänaren svarade, det är min herre, alltså det är Isak. Då tog hon sin slöja och dolde sig. Hon tog sin slöja och dolde sig. Så det Rebecka gör här med att ta den här slöjan och dölja sig är ett tecken på att hon är tillgiven sin man. Hon ser sin blivande make Isak. Hon inser att det här är hon som hon har rest hela vägen hit för att vara en hustru för. Och hennes sätt att visa det är att ta en slöja och täcka sig. Det är alltså ett tecken på hennes lojalitet, hennes tillgivenhet i hennes make. Och sen, om vi hoppar vidare till Höga visan. Höga visan, som är många tolkar som, och jag tror vi håller också med om den tolkningen, är egentligen en sång om Kristus och hans brud församlingen. Höga visan. Så i kapitel 1, om vi börjar direkt i början, kan vi se där hur det talas om den här bruden och brudgummen. Där bruden säger i vers 4, kapitel 1, vers 4, dra mig in vers 4, vers, se nu, vilken vers är det jag letar? Vers 7, förlåt. Säg mig du som min själ har kär. Var vallar du din jord? Var låter du den vila vid middagstid? Varför skulle jag gå som beslöjad vid dina vänners jordar? Det här säger alltså bruden till brudgummen. Varför ska jag gå beslöjad vid dina vänners jordar? Så här ser vi hur den här bruden, om det så är då församlingen i relation till Kristus, eller bara en brud till sin brudgum som säger att hon ska gå beslöjad. Varför går hon beslöjad? Jo, för att hon är tillgiven sin man. Hon vill visa för sin man och för andra att hon är sin mans brud. Hon är inte någon annans brud. Hon går inte ut för att försöka locka andra män, utan hon har fäst sitt hjärta på sin brudgum. Sen i kapitel 4, om vi fortsätter, vi ska se en annan betydelse av det här slöjan som används i Gamla testamentet. Kapitel 4, vers 1, så står det, när brudgummen säger om bruden så här: vad du är vacker, min älskade, vad du är vacker, dina ögon är duvor bakom din slöja. Lite längre ner i vers 3 så står det, din kind är som en granatäppelskiva bakom din slöja. Så här är slöjan ett tecken för brudens skönhet, att hon är vacker. Brudgummen uttryckligen säger det, vad du är vacker under din slöja. Slöjan är någonting som kännetecknar skönheten i bruden. Att kvinnan är den vackra. Kvinnan är den som är skön. Och vi har ännu i Hesekiel 16, vi behöver inte vända i, men i Hesekiel 16 så talar Gud om sitt folk, sitt kvarvarande folk av Israel, det som ännu bor i Juda, Jerusalem. Han talar om dem som ett naket foster som har blivit utkastat på fältet, har blivit övergiven av alla. Han går förbi det, han ser på det, han får kärlek till det. Han tar hand om henne. Han ger henne allt hon behöver. Och det han gör då i kapitel 16, vers 10, står det så här: jag klädde på dig brokigt vävda kläder, satte på dig en skor av tahashin och en huvudbindel av fint linne och en slöja av siden. Ett tecken för mannen att visa sin kärlek, att visa sin trohet i sin hustru, att täcka henne, att ge henne det hon behöver. Det är henne en slöja. Så, vart vill jag nu komma med alla dessa bibelstudier som vi ser i Gamla testamentet? Jo, att slöjan, huvudbonaden, användes på ett sätt för att visa att kvinnan är tillgiven sin man och att hon har skönhet, att hon är vacker. För vi vet att av de två könen, och det finns bara två kön, man och kvinna, av de två könen så är det kvinnan som har gåvan att vara vacker. Jag vet att det finns män som försöker och gör allt de kan för att se fina och vackra ut, vissa mer än andra mindre, men det är det allmänna, det naturliga är att kvinnan är den vackra i människan, hos män och kvinnor, så är det kvinnan som är den vackra. Det är inte det vi ser i naturen. Bland många djur så är det precis tvärtom. Vet inte om ni känner till exempel påfåglar. Påfåglar som är de som har de här stora kärtarna, väldigt mycket fjädrar som de kan spänna ut, så de ser det här reflekterar en massa ljus och det ser väldigt vackert ut när de spänner upp den för att visa sin skönhet. Det är männen, eller det är hanarna, om vi kallar dem för hanfåglarna, som har den här. Och när ni någonsin sitter en hon på fågel, de är gråa och bruna och de har ingenting av den här skönheten. Det är männen som är, eller hanarna som är det vackra bland påfåglarna. Och samma sak med påfåglar, det var jag inne på, en lejon till exempel. Kallar lejonen för djurens konung. Och när ni ser på ett hanlejon, hur de har sin man och hur den är guldbrun när de slår ut den, och hur den fladdrar i vinden, hur majestätiskt det är, hur vackert det är att se på ett hanlejon. Och honlejonen, som inte nödvändigtvis är fult, så har inte samma sak. Hon har ingen man. Hon är helt enkelt enklare. Så i naturen så ser vi att det är männen, eller hanarna, som är det vackra. Det är hanarna som har den här gåvan att vara vackra. Det är det som behöver visa upp sig för att locka till sig honor. Men bland människor är det inte så. Bland människor så är det kvinnan som har fått gåvan att vara den vackra. Att få uttrycka det på olika sätt. Uttrycka det med klädsel. Uttrycka det med att ha en slöja eller att inte ha en slöja. Vi lever inte i ett samhälle där kvinnor går omkring med mycket slöjor. Vissa kanske gör det, men de flesta gör det inte. Men vi ser i Gamla testamentet hur det används på det här sättet. Dels för att vara ett tecken på att bruden är tillgiven. Hon är förtrogen sin brudgum. Och på att hon är den vackra, den sköna. Hon är den som har fått skönhetens gåva. Hon är den som genom att klä sig på ett sätt eller annat, att ta en slöja på sig, att ha en huvudbonad eller att inte ha det, är den som uttrycker skönhet bättre av män och kvinnor. Så, om vi ska försöka få någon form av sammanfattning eller någon form av idé, vad är det Paulus talar om? Jo, kvinnor. Genom att klä er, genom att ha en huvudbonad, genom att ha en slöja eller inte ha en slöja, så har ni förmågan att ära ert huvud. Att ära Gud som har gett er skönhetens gåva. Där män drar vanära eller visar på sorg och fasa med att ha någonting på huvudet, så kan kvinnan tvärtom visa på skönheten i det som Gud har skapat i kvinnor. Kan visa på hennes lojalitet mot sin brudgum med hur hon klär sig. Och här tror jag det kommer, vi i slutändan måste komma tillbaka till, betyder det här att kvinnor alltid måste ha på sig en huvudbonad, en huvudduk, en slöja? Min tolkning är att det här handlar om en lokal tillämpning av en evig princip. Att Gud har kallat män och kvinnor till att vara olika. Olika funktioner, olika roller. Kvinnan har fått skönhetens gåva. Männen har fått gåvan att vara ledare. Vissa män undviker att vara ledare. Hur det är, med vad det är, allt vad det gör. Vi har olika roller. Vi har olika funktioner. Hur vi klär oss visar hur vi ärar eller vanärar det Gud har skapat oss till. Jag tror att det Paulus säger här i vers 5. Och vi är inte riktigt färdiga med det här stycket. Vi har vers 6 ännu kvar. Men det kommer egentligen bara att handla om samma sak. Är att kvinnan har med sin klädsel en unik förmåga att uttrycka det Gud har skapat henne till. Att vara den vackra. Att vara bruden. Som är lojal mot sin brudgum. Sen hur man tar det i uttryck i kulturen. Tar sig i olika uttryck. Om vi klär oss på ett sätt som inte korintierna ska ha klätt sig på. Så är det inte nödvändigtvis fel eller rätt. För vi har olika sätt att klä oss. Vi vet att i vissa klimat så klär man sig helt enkelt väldigt lite för att det är så varmt. Bor du i Afrikas djungel eller på Hawaii eller något sånt, så har du väldigt lite kläder för att det är varmt. Och bor du här uppe i den här kalla Norden, så har du mycket kläder på dig för att ingen tycker väl om att frysa. Vi klär oss mycket, inte för att det nödvändigtvis är rätt eller fel, utan för att klimatet ställer sådana krav på oss. Vi har olika omständigheter, olika krav, olika kulturer. Men hur vi uttrycker den princip, den eviga princip i Siri, att Gud har skapat mannen och kvinnan olika, ska reflektera detta. Vi ska reflektera det Gud har skapat oss till. Så om vi nu avslutar den här texten. Det blev en lång predikan, men det var det jag misstänkte det skulle bli. Så vi avslutar den andra halvan av vers 5 och vers 6. Det är samma sak som att ha håret avrakat. För om en kvinna inte har något på huvudet kan hon lika gärna klippa av sig håret. Men om det är en skam för en kvinna att klippa eller raka av sig håret, så bör hon ha något på huvudet. Och där fortsätter egentligen bara det vi redan har konstaterat, att Gud har skapat mannen och kvinnan olika. Vi kan uttrycka det sätt som Gud har skapat oss på olika sätt. Vi kan uttrycka vår skönhet, vi kan uttrycka vårt ledarskap på olika sätt genom hur vi klär oss. Och om vi inte vill visa det, om vi vill på alla sätt motarbeta Guds skapelseordning, motarbeta den princip vi ser i skriften genom att klä oss som vi är som män, klä oss som kvinnor, eller som kvinnor klä oss som män, så då är det lika bra att vi rakar av oss håret om vi är kvinnor. Om du är så upprorisk mot Gud, om du inte vill visa din skönhet som Gud har gett dig, en gåva som Gud har gett dig, så är det lika bra att du rakar av dig håret. Varför skulle du ha kvar det? Varför skulle du låtsas vara skön i vissa sammanhang men inte i andra sammanhang? Du kan lika bra klippa av dig allting och se ut som en man då, om det är nu det du vill vara. För det är en skam för en kvinna att klippa av sig, raka av sig håret. Det tror jag inte att någon egentligen protesterar mot. Någon vissa kanske feminister och sådana som gör allt för att göra uppror mot Gud och Guds ordning, vill kanske ha kort hår eller ha avrakat hår. Men för de flesta kvinnor är det en skam att ha avrakat hår. Vi vet att bland de kollaboratörer, de som gick med nazisterna under andra världskriget, sen när de blev när nazisterna började förlora kriget och de blev tagna av de allierade, kvinnor som hade varit tillsammans med tyska soldater, så ett straff för dem var att de fick sitt hår avrakat, tvingades gå genom staden med kallt huvud. Så jag tror inte att vi behöver protestera mot det här och inse det här, hur mycket det är en skam för en kvinna att inte ha något hår, att ha håret avrakat. Det är som att ge upp all sin naturliga skönhet, allt det som Gud har gett dig som gåva. Så det är egentligen bara en sammanfattning, en slutsats på det vi har redan konstaterat, att Gud i den här texten genom sin tjänare Paulus visar oss en princip som är evig. Män och kvinnor är skapade olika. Vi är jämlika inför Gud, lika mycket värda hans frälsning, eller inte värda hans frälsning. Vi är lika mycket värdiga att ta del av Guds välsignelse. Ingen är mer värd för att man är man eller kvinna. Jämlika inför Gud. Kristus har kommit för att frälsa både män och kvinnor. Men vi har olika roller, olika funktioner. Det finns en distinktion, en viktig skillnad mellan män och kvinnor som vi måste upprätthålla, som är någonting som vi ser i rollen mellan församlingen och Kristus, någonting som vi ser mellan fadern och sonen, någonting som vi måste upprätthålla mellan man och kvinna. Den rollen kan, eller den principen kan ta sig uttryck på olika sätt, och jag hävdar att det här handlar om det. Och ni behöver inte hålla med mig, att ni kan tänka er att det här är en princip som gäller för alltid, att kvinnor alltid ska ha huvuddukar. Vi vet att det finns de kristna som tolkar det så. Jag hävdar att det här handlar om en lokal tillämpning av en evig princip. Så Jag tror vi lämnar texten där. Vi har mycket att fundera på, mycket att begrunda och betrakta. För det här talar till oss alla. Om vi är man eller kvinna, så finns det mycket att ta till sig. Så låt den här texten sjunka in. Begrunda den, smaka på den, fundera över den. Vad är det Gud talar till oss? Låt oss avsluta där med bön. Men låt oss be. Kära himmelske far, vi tackar dig för ditt ord, för ditt eviga ord som du har bevarat åt oss, som du har i din godhet gett oss denna söndag. Du har inte hållit det borta från oss, trots att vi inte är värdiga att få ta del av din godhet och din nåd som vi ser i ditt ord, utan du har bevarat det åt oss. Och Herre, vi har nu kommit inför ditt ansikte. Vi har förberett våra hjärtan till att inte vara högmodiga för att ta emot din undervisning. Vi har sett en undervisning som är svår för många att förstå, svår för oss att förstå. Gud, hjälp oss att ta den till oss. Hjälp oss att förstå den. Hjälp oss att tillämpa den på ett sätt som ärar dig. Att inte vanära våra huvuden och vanära ditt namn, men att vara upprorisk mot dig. O Gud, hjälp oss alla. Vi vet att det är svårt. Vi är små, men vi tror på en stor Gud. En Gud som inte har lämnat oss ensamma. O Herre, tala till oss genom din ande. Uppbygg oss alla med denna text. Vi tackar dig för den här stunden, denna söndag som du har låtit oss få ha. Gett oss nåden att få ta del av. Herre, låt det nu bli till riklig uppbyggelse för oss alla inför den kommande veckan. Herre, vi ber allt detta i Jesu namn. Amen.